det smugit sig in ett fel i er agenda, för jag ska läsa från Matteus evangeliet kapitel 5, verserna 13-16. Jesus sa: ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Varsågod och sitt. Jag fick anledning att göra en sökning på uttrycket jordens salts betydelse i somras. Det här inför ett av lektionspassen jag skulle hålla för årets konfirmander på lägret ute på Koviken. Lektionen skulle handla om efterföljelse och lärjungaskap, hade vi bestämt. Ove hade en ledig dag, så jag skulle hålla lektionen ensam tillsammans med våra 14 konfirmander. Och jag hade såklart tänkt att berätta lite om min egen resa till att bli diakon. Men just det skulle ju bara ta ett par minuter, så jag kände att jag var nog tvungen att fräscha upp minnet lite om vad Jesus hade att säga om det här med efterföljelse. Och inte så förvånade så kom ganska snart Bergspredikan upp i mitt sökfält. Bergspredikan är det längsta av Jesus tal som finns återgivet och kan också kallas för ett manifest för medkänsla och kristen livsstil. Ett undervisningstal kan man också kalla det för. Just uttrycket jordens salt lyfts ofta fram. Men vet verkligen alla här idag vad det skulle kunna tänkas betyda? Om man bara söker på just det så står det kort och gott: jordens salt är en bekräftande fras eller en slags komplimang, eftersom uttrycket används för att beskriva en person som är ärlig, hårt arbetande och pålitlig. Sen står det också om dess ursprung. Jag citerar: frasen kommer från Jesus i Bergspredikan där han säger: ni är jordens salt, för att framhäva hur värdefulla människorna är. Detta likt saltets betydelse. Kort och koncist. Men visst stämmer det. Jesus talar till människorna som samlats för att lyssna. Människor som du och jag. Men så himla självklart och kort och koncist är väl ändå inte det här med saltets betydelse. Utan som så ofta när Jesus talar så har orden mångfaldig innebörd. Och det har ju verkligen salt, alltså själva ämnet också. På kemispråk heter vanligt koksalt natriumklorid med formen NaCl. Det är en jonförening, alltså en natriumjon och en kloridjon som förenats. Men om vi tänker på salt lite mer så där vardagligt, praktiskt och konkret, så kan man ju tänka att salt kan lyfta fram smaker, konservera, tillaga och balansera måltider. Salt smälter is och förändrar frys- och kokpunkter. Salt ger lyskraft. Det används vid förbränning och som kemisk katalysator. Salt är grundläggande i livet. Utan salter i kroppen kan cellerna inte fungera. Så vad menar Jesus när han säger till oss att vi är jordens salt? Är det allt det här som jag nyss rabblade upp? Eller är det bara en bild han ger? Eller är det allt det där jag rabblade upp och en bild? Är det en önskan om hur det borde vara? Eller snarare ett konstaterande hur det är? Det kan vi ju faktiskt inte helt veta. I samband med min lektion på konfirmandlägret ställde jag i alla fall frågan till konfirmanderna. Hur är du jordens salt? Hur gör du skillnad? Hur gör du världen lite bättre? Jag fick flera svar. Spännande, inspirerande och hoppfulla svar. Jag visar medmänsklighet. Jag värnar om miljön. Jag bidrar till gemenskapen. Jag ger pengar till välgörenhet. Jag sprider glädje och är positiv. Fina saker. Det fanns fler, så det här är bara en del av dem. Det här samtalet gjorde i alla fall mig varm och glad inombords. Och jag tyckte vi fick en riktigt bra lektion tillsammans. Även fast konfirmanderna nog tycker att det bästa var när vi slutade 5 minuter innan utsatt tid. Och de fick springa ner till bryggan och bada istället. Men så är livet för en konfirmandledare, och det är gott så. Det här var alltså i juni i år. Nu har vi gått in i november och idag är det Alla helgons dag. I Sverige, som är präglat av både reformationen och senare sekularisering, har det här med helgon en lite svårfångad roll. Vi lär oss om heliga Birgitta i mellanstadiet. Vi firar Lucia. Och Sankt Nikolaus är kanske till viss del närvarande när vi firar jul. Men så många andra helgon finns det nog inte så närvarande i våra liv idag. Och ändå har den här dagen kommit att få betydelsen att vi idag hedrar våra nära och kära som gått före oss. Trots att kanske ingen av dem var något helgon, i ordets rätta bemärkelse i alla fall. Om helgon har det sagts och skrivits mycket. En sak som vi ofta läser är att helgon har varit personer som särskilt tydligt visat vad det innebär att följa Jesus. Fokus ligger alltså egentligen på Jesus och inte helgonen själva. Och som jag sa nyss, i Sverige ber vi oftast inte till helgonen och vördar inte heller dem på annat sätt än som människor som vi kanske kan lära oss av. För som förebilder är helgon oändligt värdefulla ändå. När vi iakttar dem ser vi kanske i någon mening återskenet från Gud själv. Helgon är Guds solkatter i en mening som jag har läst någonstans och som jag har nämnt här förut i vår församling. Det är en väldigt fin sägning tycker jag. Och jag inser också att jag borde nog ta reda på vem det är som jag så envist citerar om och om igen. Så att jag får ha det som en hemläxa till nästa år kanske. Helgon är Guds solkatter. Idag har vi tänt ljus för dem i vår församling och dess närhet som gått bort senaste året. Och det kommer att finnas tid för er att tända egna ljus i vår förbönsstund snart. Kanske några av er lite senare idag ska åka iväg och besöka och tända ljus på olika gravplatser. Jag själv tänkte åka till Minneslunden i Huddinge kyrka och vara där en stund tillsammans med mina bortgångna föräldrar. Även fast jag nog innerst inne vet att de inte finns precis just där. Jag tänker att de förmodligen finns med mig hela tiden. Alltså även precis just nu när jag står här framför er. Möjligtvis att pappa har gått iväg och druckit en kopp kaffe precis här under gudstjänsten. Eftersom han inte gärna gick in i en kyrka om det inte var absolut nödvändigt. Men det här med ritualer, att tända ljus, gå till en grav, kan ändå kännas viktigt och värdefullt. Även om det bara är just ritualer. På något sätt så kan de hjälpa oss alla att orka och att känna hopp. Kunna hoppas även när det är tungt. Och lite så tänker jag om dagens evangelietext också. Det är en text som handlar om hopp och om att orka. Bilderna i texten består av salt och ljus. Om att orka behålla sin sälta och att orka hålla sin låga vid liv. Ordet hopp nämner vi ganska ofta ihop med ordet tröst. Hopp och tröst. Tröst och hopp. Visste ni förresten att det hebreiska grundordet för tröst, som man kanske uttalar nacham, det betyder att låta någon gråta färdigt. Och jag vill påminna kanske både mig själv och alla er som har kommit hit idag. Ett av livets stora under, att det kan födas nytt hopp när det som har varit och det som man har haft har gått sönder. Och vi irrar runt och inte längre hittar fram i den tunga verkligheten. När vi måste söka tröst hos någon utanför oss själva. När vi behöver få gråta ut, gråta färdigt. Det är då vi måste försöka tänka att det finns alltid en framtid som kan få ett gömt frö av hopp att gro. Hopp om framtiden tänkte jag nu ge ett exempel på. Och även den här gången så involverar det våra ungdomar här i kyrkan. Den här gången både vår egen ungdomsförening men också flera andra Stockholmsföreningar. Varje år anordnar våra duktiga tonårsledare i Abra Ung det traditionella strumpkriget här i vår kyrka. En samling som är mycket uppskattad och populär, där runt 100 ungdomar från vår och andra ekumeniaföreningar i Region Stockholm möts för strumpkrigsturnering, fika och samvaro. Jag och pastor Ove finns på plats, och även om vi inte deltar i själva turneringen är det ett fint tillfälle att få träffa och prata med alla ungdomar och deras ledare som kommer hit. Vi har också en till uppgift, nämligen att hålla i den andakt som brukar äga rum någonstans runt klockan 22 på kvällen. Det är lite av en utmaning att få 100 ungdomar att gå ner i varv, om så bara för 20 minuter mitt i en pågående turnering. Men det brukar alltid bli en fin stund, tycker i alla fall jag och Ove. Och faktum är att vi nu har gjort det här tillsammans så många gånger att vi på riktigt kan säga att vi har skapat en liten tradition som vi alltid avslutar andakten med. Den består i att vi alla tillsammans sjunger sången Stad i ljus. Det är ju faktiskt en psalmsång. Den finns i den orangea psalmboken som ni har i bänkarna. Nu är det ju så att andakten hålls väldigt sent och det är kolmörkt ute. Och vi brukar heller inte ha så mycket belysning igång här i kyrksalen. Så vi använder inte psalmboken, utan vi använder en projektor och smäller upp texten till sången på väggen här framme under korset. Och jag tror faktiskt att jag kan lova att om ni alla här inne funnits på plats och betraktat den här avslutningstraditionen, så skulle ni samtliga le och era hjärtan skulle bli varma och mjuka. För det är verkligen otroligt vackert att vara med om att så fort Ove börjar spela och texten kommer upp på väggen, så reser sig alla upp utan att jag eller Ove har bett om det. Och sen tar alla ifrån tårna och sjunger med av hjärtats lust och glädje. Det är en av få gånger när sången är så stark här inne att pianot nästan inte hörs. Det är ett så kallat gåshudsmoment, jag lovar. Och kanske inte alla tänker supermycket på vad det är för ord som sjungs. Men eventuellt så är det kanske några som precis som jag tycker att texten på många ställen och sätt är helt fantastisk. Vers 2 är min personliga favorit. Jag citerar. Och så när allt förändrats, när tiden inte längre finns, så ser jag oss tillsammans, och då är resan slut, det enda som vi minns. Både den här texten och sättet som den här sången framförs på av 100 ungdomar här i vår kyrka en sen fredagkväll tycker i alla fall jag är något som skänker hopp. Jag har ett framtidshopp skulle jag vilja säga. Det här är en tid och i en värld där så mycket kan synas mörkt och tungt. Där och då lyser verkligen ett ljus för människorna. Ungdomarna är ljuset, de bär ljuset och deras röster når vida ut. Det här är ett framtidshopp. Och att få vara med och vara en del i det här, det är inget annat än ren och skär nåd. Och nu ska faktiskt vi alla få njuta av den här sången. Idag är det inte 100 ungdomar som sjunger den, istället framförs den av vår fantastiska Daniel och Markus. Själv kommer jag nu gå ner och sätta mig, sluta ögonen och bara njuta av nåden och av hoppet. Amen.